Det är inte alltid härligt och mysigt att vara en förälder i en familj. Jag tycker att det är härligt det där att du tar och sätter dig i bilen och vilar din hjärna med att scrolla på telefonen. Absolut, jag är förvånad för att du bara sitter där en halvtimme.
Jag tycker du ska åka bort en helg på spa för dig själv. Ja. Medlar, nu får ni faktiskt klara er själva. Johanna, vilken intressant bukett av dilemman vi har den här veckan i podden.
Ja, verkligen. Alltså det är roligt att ni skriver till oss. Och ibland så blir det ett brev ett helt avsnitt och ibland så tar vi och lägger dem i en liten bukett som vi har gjort idag och kör ett sån här, en relationspodd där det finns lite sån här blandade dilemman.
Ja, och idag det kommer att handla om en nykär kompis som ger de andra fel i huvud för att han är så fjantig. Vi har här en trött mamma som gömmer sig i bilen från sin familj. Och sen har vi också, ja, någon som håller på att utsättas för trendfenomenet summer shading. Så det här blir intressant.
Ja, vi skulle kunna ta och börja dock med ett tema som dyker upp ganska ofta faktiskt i vår inbox.
Precis, det här brevet kommer från signaturen Nöjd med ytliga bekanta 40 plus som har skrivit på det här sättet till oss. För en tid sedan läste jag en artikel i Huvudstadsbladet som konstaterar att en anledning till att vi svenskspråkiga mår bättre är att vi har så många nära vänner. Och det känns ju lite som att man ska vara med i ett stort gäng som träffas regelbundet. Jag fyllde 40 för en tid sedan och då frågades det förstås om jag skulle ha någon stor fest. Och det kändes som att jag borde komma med en undanflykt, att jag nog inte hinner med något stort kalas. För vem skulle jag nu riktigt bjuda in? Jag har min närmaste familj, kollegor och bekanta från hobbyer och andra ytliga bekanta. Jag är inte ute efter ett tips på hur man får flera bekanta och vänner, för jag är helt nöjd med mitt liv som det är. Men varför känns det som att jag borde skämmas för att jag inte ingår i ett stort gäng med jämnåriga 40-plus kvinnor som känt varandra hela livet? Det känns som att alla andra har det. Men man kan också känna sig tillfreds med att ha sin egen familj, man och barn och föräldrar och syskon och bekanta via hobbyer som man ser under hobbyn men inte annars på fritiden. Så jag undrar varför jag egentligen skämdes och inte kunde erkänna att jag helt enkelt inte har tillräckligt mycket nära människor att bjuda in på min 40-årsfest. Som person är jag medelmåttigt social och har inte svårt att prata med människor, men en man och tre barn gör att man aldrig känner sig ensam. Så varför känns det som ett socialt tryck att ha just kvinnliga bekanta istället för att vara nöjd med att umgås med sin egen familj?
Det frågar Nöjd med ytliga bekanta 40 plus. Ja, jag vet inte egentligen om det här är nu ett dilemma i sig eftersom du ändå verkar vara nöjd med att umgås mest med din familj och dina närmaste. Att är det kanske just det här sociala trycket på att man borde ha en sån här stor 40-årsfest? Men för vem ska du ha den då om du inte har den för din egen skull?
Nej.
Jag tänkte, när jag fyllde 40 så hade jag 9 gäster på min 40-årsfest.
Och, jag hade 0 för det var corona.
Men där ser man då. Man måste inte ha en stor 40-årsfest bara för att man fyller 40. Man kan nog fira på något annat sätt också. Men är det så att man behöver ha ett stort gäng? Jag vet inte. Alltså, jag är en del av ett stort gäng som bildades i gymnasiet. Och det där är ett gäng som vi firar faktiskt vår 40-årsdag tillsammans i Barcelona. Eftersom jag tror vi bor i 7 olika länder så träffades vi där. Och det var jätteroligt. Då ordnade som ingen ett kalas utan att det här var liksom det gemensamma kalaset. Det kan funka helt bra. Eller kanske du vill resa bort med bara din familj och fira på det sättet. Inte det är någonting som säger att man måste ha ett kalas om man inte är kalastypen.
Ja, men hade kanske blivit lite en sån schablon som man ser på sociala medier också. Det där med att oj, att alla andra tycks nu ha fira så här midsommar och kräftisar och sånt här med ett sånt här härligt gäng med jämnåriga kvinnor med blomsterkrans i håret. Och jag har inte ett sånt gäng kanske man då tycker. Att är jag misslyckad nu då? Men nej, det är man ju inte alls. Och jag tycker också att det som jag tänker här är att just nu, du som skriver, så är du helt klart jättenöjd och familjen och de här några vännerna du har ger dig det du behöver. Men det behöver ju inte betyda att du i ett senare skede inte skulle kunna skaffa nya vänner och umgås med. Till exempel när barnen inte bor hemma mera. Kanske du känner att du behöver en lite större social krets. Men det kan man ju skaffa sig senare också om man tycker att man vill ha det. Men det är nog en intressant fråga det där, att varför skämdes du? Jag vet inte riktigt. Kanske man på något sätt antar att för att vara en lyckad person per definition så ska man också ha ett härligt, tokigt och brokigt kompisgäng.
Mm. Kanske du har blivit inbjuden på andras 40-årsfester och tänker att det är så här jag borde göra. Eller folk kanske frågar att men när ska du ställa till med fest då? Och man kanske inte är en sån som tycker om att ställa till med så jättemycket fest. Och jag tror inte heller liksom att om du har 3 barn så har du antagligen ganska fullt upp som det är. Jag kan känna igen mig i det där att jag har inte tid att umgås med vänner lika mycket som jag kanske skulle önska att jag gör. Och ibland kan jag också känna mig lite ensam. Och då är det förstås en annan sak. Då behöver man ju fundera på att hur kan man skapa sig liksom en mer givande social tillvaro. Men du verkar ju inte lida av det, så att jag är helt med Eva, dig där på din linje. Att det kanske inte det är inte läge för det just nu.
Sen som en liten krok på det här nu ännu, att det händer ju, liksom går ju i 2 riktningar det här också. Man kanske är i en sån livssituation där man tycker att men jag behöver inte vänner. Jag klarar mig utan ett sånt här umgänge. Men man kanske också lite måste vända på det där och fundera, är det någon som behöver mig?
Mm.
Hur är det till exempel med min bestis sedan studietiden som är singel och inte har något syskon och kanske faktiskt är lite ensam? Kanske jag ändå borde lite nosa på henne emellanåt och kolla att borde vi umgås mera?
Det där är jättebra poäng också. Att fast du inte har det behovet så kan det finnas någon som kanske längtar efter dig på det sättet. Sen finns det också kanske en liten risk och kanske en liten sån här varning som man kan lägga fram här, att man ska också passa sig för att inte lägga alla ägg i samma korg. Det har vi ju också hört om folk som har varit i till exempel långa äktenskap eller liknande, och sen om någonting skulle hända, vem vänder du dig till då? Och då kan kompisarna då vara sådär att men hon har ju inte hört av sig på 10 år, att hon är ju bara med gubben och de där barnen och aldrig passade. Att det kan också hända då att du då blir ensam. Att jag tror nog att det där kan vara bra att fundera på i alla fall.
Det är bra att ha många vänskaper. Man behöver inte ha det här jättetajta gänget som har hängt ihop livet ut. Det liksom är svårt att bara skapa ett sånt om man inte har fått det automatiskt. Men i alla fall, inte stänga några dörrar heller. Nej. Kanske det är där någonstans jag skulle vilja landa med det här.
Ja,
lite råddiga resonemanget här, men det var en intressant fråga du ställde.
Ja, och jag tänker också, jag har försökt flagga för det här under årens lopp åt dig, Eva, att jag tycker att de här mikrorelationerna som man har i livet, att de är inte heller liksom alltså illa. Du skriver här att du har bekanta som du pratar med fast du gör dina hobbyer. Att kanske du har någon sån här gympolare. Ni känner egentligen inte varandra, men ni brukar träffas på gymmet och så pratar ni någonting där. Att det har ni gemensamt där. Du, Eva, kanske går på en arbetskurs i att restaurera möbler och så träffar du någon som är intresserad av det. Att det är just såna mikrorelationer som man kan ha ett stort utbyte av fast man inte känner varandra utan och innan.
Nej, det kan ge en jättemycket.
Mm.
Jag får till exempel ganska mycket idéer till den här podden ibland när man hör vad halvbekanta har funderat på.
Mm.
Så det rekommenderas varmt. Men ja, nästa brev kommer från signaturen Jessica, 32.
Jag har dejtat en före detta studiekompis nu under våren. Vi har både ganska fullt upp med våra egna liv, men vi ses regelbundet och håller kontakt via chatt när vi inte är tillsammans. Men nyligen så meddelade han att vi inte kommer att hinna ses så mycket i sommar. Jag tyckte det var helt förståeligt eftersom han sa att han skulle resa en del och dessutom vara med sina släktingar i andra änden av landet. Men han har inte rest. Jag följer flera av hans vänner, bekanta till mig via studierna på hans sociala medier, och där sitter han och umgås, här i samma stad som jag. Och det ska han ju förstås kunna göra, men varför har han satt mig och vår relation på sommarpaus? Jag har ingen lust att konfrontera honom heller eller verka klängig och krävande, men visst blir jag ju sårad och konfunderad, för jag är kär i honom och jag trodde att vi var på väg mot någonting större.
Jessica, 32, skrev på det här sättet.
Vad kallar du det där, Eva, för? Var det någon sån där sommar?
Jag tyckte att det ringde någon klocka, så jag måste kolla upp det här. Det här är ju någonting som det har snackats lite om så här på sociala medier. Ett sånt här lite trendigt fenomen som man brukar kalla summer shading. Ha. Alltså att man har ingenting med sommarskuggan i barnkanalen att göra, tror jag. Men att man har en relation, men så är det sommar. Man vet att man kommer att kanske göra lite andra grejer, resa och ha tid och lite flörta på en terrass och sånt. Och då sätter man den där relationen man har haft till vardags lite så här i skuggan. Man pausar den lite grann. Och det här kan man just till exempel märka så där på sociala medier då, att kanske den här personen inte är tillgänglig per chat lika mycket. Kanske till och med har lagt ut något på sociala medier men sett till att du just som dejtar hen inte ser det. Men så avslöjas hen då via sina vänners sociala medier som i det här fallet.
Men gud vad elakt.
Ja.
Det känns ju helt superfräckt.
Man blir liksom lite så här light ghostad.
Ja.
Att det är inte något definitivt heller. Inte så där att nu är det sommar, jag har kommit fram till att jag är lite trött på vår relation. Jag tycker att vi gör slut. Ja, ska jag ha en het singelsommar här? Utan man sätter liksom den där lite i viloläge. Och så ser man om det skulle hända något spännande i sommar istället.
Det är just det. Det är lite som de där matresterna man sätter i frysen.
Ja.
Och tänker att det här tar jag fram sen i oktober då jag känner mig ensam.
Ja, när hörde man Jessica... vet inte om det är kyckling eller fiskpinne.
Ja, exakt. Men det
har blivit likadant.
Ja, exakt. Men hörde Jessica 32, det här tycker jag inte, du är för bra för det här.
Mm.
Så här kan man ju inte ha det. Om han nu, okej, du är kär i honom, okej, det är svårt att vara sådär, ja, men jag skiter i dig då. Det är svårt när man är kär, men jag tycker att här får du ju nog, jag tycker att det här är en ganska stor röd flagga, om man nu ska dra till med ett sånt uttryck. Jag tycker att det här signalerar tydligt och klart att du inte är nummer ett i den personens liv.
Mm. Jag tycker att du ska tala klarspråk, säga att jag har full förståelse för att vi inte behöver vara som hopväxta hela sommaren nu, men att du inte riktigt heller förstår varför du har satt just den här relationen på paus, men fortsätter att vara i stan, fast du sa att det var bortrest. Att det här känns oärligt och konstigt och du vill veta vad det är han egentligen tycker och tänker.
Ja, det tycker jag
också. Ge honom chansen att tala klarspråk och så bestämmer du vad du ska göra av det hela.
Ja, för du skriver här att du inte har lust att konfrontera honom eller vara klängig och krävande. Jag tror att det är bättre att kanske vara lite klängig och krävande just med att föra en sån här diskussion som inte egentligen är klängande och krävande. Det är så som vuxna människor sköter sina relationer förhoppningsvis. Att man kan ha en öppen kommunikation och säga att hej, att jag vill inte liksom vara jobbig nu, men du sa ju att du inte ville umgås för att du inte kommer att vara i stan, och nu säger jag att du är ju ändå i stan. Det är ju inte så att du måste vara med mig, men att jag funderar bara att vad är liksom jotto med det här?
Mm, precis.
Mm.
Och så tror jag också, man kan inte vara klängig som engångsföreteelse.
Nä.
Klängighet är liksom en process. Det är om man klamrar sig fast och ifrågasätter och har sig, då kan man kanske uppfattas som klängig. Men om man en gång säger att vad tusan är det som pågår, hör du? Så det är inte klängigt, utan det är ju ett sätt att ta hand om sig själv.
Att vara klängig kan till och med vara en livsstil.
Är det så?
Vissa är ju bara klängiga av naturen.
Om man är en markatta.
Ja, men hör du, nu tar du och pratar med den här typen din och så frågar du att vad är det som är på gång här? Är det någonting som jag inte ser eller någonting som du inte säger?
Jag vägrar vara sommarskedad.
Ja.
Mm, gör det. Lycka till. Här kommer ett brev från signaturen Ingen mysig mamma som skriver så här. Här hör ni kommer en sommarbekännelse. Jag orkar inte med min familj. Semester har man ju för att vila sig visst. Nå, inte jag. Vardagen är mycket lugnare än ledigheten. När barnen äter i skolan och jag och mannen på jobbet och vi har rutiner och system. På sommaren går all min tid åt att planera mat, laga mat, städa upp efter alla andra. Och ja, nu säger någon duktigare förälder än jag att man ska involvera familjen för det blir så mysigt och bra att packa ner lite nyttigt mellanmål och åka till stranden gullegull. Men nej, tonåringarna sover till 12, minst ingen vaknar 05, alla är sura och missnöjda, ingen vill göra någonting och sen är alla sura över att vi ingenting har gjort och alla tycker att jag är den som borde veta, tycka och ha koll. Också min man. Han åker nog och handlar och lagar mat, men bara om jag ger honom tydliga instruktioner. Så vad gör jag? Jo, jag meddelar familjen att jag ska till butiken och så sitter jag i bilen i en halvtimme och scrollar på telefonen innan jag ens kliver ur. Väl hemma säger jag att det var kö, det var vägarbeten eller vad jag nu kan hitta på. Det här är enda stunderna jag slipper gnäll. Så att skön sommar bara, önskar Ingen mysig mamma.
Vet du, det är nog så många som sitter och nickar igenkännande åt din sommarbekännelse. Jag kan vara den första som sträcker upp handen och säger att jag brukar gömma mig från mina barn på jobbet. Jag kan också vara sådär, fast det är din fråga, så att när kommer du hem idag? Jag säger, det var nog säkert till 5, kanske 5:30. Och sen kan jag få sitta och titta på någon sån här vet du, America's Got Talent Golden Buzzers-videon på YouTube i en halvtimme.
Vega eftermiddag slutar för länge sedan, men här sitter Hanna och jobbar.
Jobbar jättemycket. Jag förstår det där. Och sen att just det här med att jag kan känna igen det där, för jag kan också vara fast under att det känns som att helgen att alla sa att åh, snart är det fredag. Och jag sa att åh nej, vad ska vi hitta på så att de inte alla tar livet av varandra. Att jag tycker också att det här är någonting vi behöver lyfta fram, att det är inte alltid härligt och mysigt att vara en förälder i en familj eller att vara en del av en familj. Att ibland så behöver man också få vara sin egen person. Jag tycker att det är härligt det där att du tar och sätter dig i bilen och vilar din hjärna med att scrolla på telefonen. Absolut, jag är förvånad för att du bara sitter där en halvtimme.
Ja, jag tycker du ska åka bort en helg. Ja. På spa för dig själv. Ja. Medla, nu får ni faktiskt klara er själva.
Ja, eller sen också med den här gubben att dela upp den här sommaren nu. För nu verkar det som att den här sommaren så du, den vrider och suger musten ur dig helt totalt. Nu tar ni och delar upp det här med gubben. För då får ni båda ledig tid. Att då kan vi ha fast så att hej, att jag tar, ni tar varannan dag är huvudansvaret för maten fast.
Mm,
och då kan det vara så att det kan fast planera att okej, det här ska vi äta nu då. Och du fixar det här och sen kan ni fasta varannan dag så att ja, men nu på onsdag att jag skulle kunna få och titta på fotis med mina kompisar. Okej, jättebra, då ska jag ta och göra det här. Sen jag ska gå ut i garaget och bara pyssla med det här. Ja, det kanske inte funkar att gå till bara till garaget. Man måste gå någon annanstans så att inte barnen kan vara mamma, mamma. För alla vet ju det att om mamma är tillgänglig så är hon tillgänglig oberoende vad hon säger. Så att fixa, eller fast gå och träffa en kompis eller prata med en annan vuxen människa som inte är din man. Det tror jag också kan ge dig lite nya tankar, lite mer ork och kanske lite ny input och någonting att fundera på.
Jag är ju sån här, alltså jag gör ju gärna saker när jag är ledig. Det behöver liksom inte vara jätteambitiösa grejer, men just det där att man nu kanske far någonstans, man gör någonting smått. Och jag känner så bra igen det här. Det kan vara så att jag är pigg och energisk och ivrig på morgonen och säger att hör ni, det är fint väder, ska vi få till stranden? Så får man som svar olika tonlägen från fyra olika håll. Ingen är ivrig. Och så tycker jag att okej, det var tydligen den sämsta idén någonsin. Vi ska inte få till stranden, okej. Och så går några timmar och så tittar de sådär anklagande på mig och säger att men du sa ju att vi skulle till stranden.
Ja.
Men då ska de ju ropa ja, vad roligt! Genast, så jag förstår om ni vill med eller inte. Jag har lite löst det här så. Nu har jag ju liksom stora barn, förutom en minst ingen. Men han är ju liksom så att man kan bestämma över honom. Men jag brukar bara säga att jag tänker nu åka till det här loppiset i grannstaden som öppnar klockan 11. Den som vill följa med är välkommen. Och först brukar jag inte få någon reaktion, men så brukar det nog alltid komma framkravlande någon rufsig tonåring som tycker att jag kommer med. Mm. Och så får jag sällskap och så är de lite nöjda. Eller sen kommer jag hem med en massa trevliga loppisfynd och de är lite sura på att det där skulle de ha velat vara med på.
Mm.
Så att gör grejer själv och meddela att den som vill komma med kommer med, men du tänker göra det oavsett.
Exakt. Eller så åker du just själv till det där loppisen
i grannstaden. Du hoppas att ingen ska vilja komma med egentligen.
Ja.
Men du säger ändå att det här kommer att ske idag. Det här gör jag idag i alla fall, bara så ni vet.
Ja, och jag tror också att barn behöver lära sig att en förälder är inte konstant tillgänglig.
Nej.
Givetvis om du har småbarn så att deras liv och levande hänger på det. Det är en lite annan sak, men annars också. Jag brukar också säga att, vet ni vad, att nu kommer jag att få totalt fel i huvudet om inte jag måste få vara i fred en stund. Nu oftast är det att jag sätter mig i bilen och kör någonstans. Och sen kan jag fast sitta med min termoskaffe vid en strand och titta på havet. Eller scrolla på min telefon eller ringa en kompis. Att det behöver inte vara som så stora grejer heller att man kan få en sån här mikropaus från familjen. Att jag tycker också att det är fel det här att vi tänker att just att bara för att du har en familj eller har barn, att det att vara med dem ska fylla alla dina behov. Jag tycker att det är bra att du säger det här. Att du vill vara i fred emellanåt. Och det är ingenting du ska skämmas för.
Ja, och semester ska vara vila också för den som förväntas sköta allting. Det är viktigt att ta upp det.
Ja, men dela upp det där ansvaret. Och sen också kan jag varmt rekommendera det som jag...
Skilsmässa.
Ja, ja no, det kanske inte handlar om egen tid på det sättet. Men till exempel så har jag också outsourcat mina barn en del. Att till exempel under sommaren så har jag varit så att nej, men nu ska ni åka till Uleåborg till era farföräldrar.
Det är jättebra.
Och så gör de det. Och så är det så. Och alla vinner liksom på det. Farföräldrarna vinner på det. Barnen blir ompysslade. Jag får vara i fred. Det är en sån här win-win. Att jag tror också att vi kanske lite skapar ett sånt här problem själva med att vi tror att vi är oersättliga.
Det är nog helt sant. Ja.
Att det är liksom bara mamma som kan smörja in solkrämen på rätt sätt. Jag tror absolut att en mommo eller fammo eller kanske någon kompis kan göra det här lika bra om du bara ber om hjälp.
Ja, gud, alltså vill någon ha barnen så ta.
Ja, varsågod.
Iväg med dem. Sätta dem på första bästa tåg med varsin tripp och varsin tjugolapp och hoppas att det går bra.
Ja, exakt. Ja, men det kan man bra göra. Så jag tycker nu det är liksom sänk kraven och se till att du får lite egen tid också. För det kommer bli en lång höst och vinter här ännu så.
Nu går vi vidare till signaturen Gamla Ragatan 46.
Alltså här i medelåldern så är det få som är nykära i sina partner som de har haft i evighet. Men nu har det hänt. En nyskild vän i vårt kompisgäng som har känt varann sedan barnen gick i dagis. Den här vännen har hittat en ny flickvän och är så äckligt kär att vi inte klarar av det. Hon är dessutom betydligt yngre än oss i kompisgänget med ungefär 20 år. Så det är svårt, men jag har svårt att sätta fingret på exakt varför. Visst förstår jag min kompis och jag är glad för hans skull, men jag märker att jag stör mig på det. Jag har funderat på om det är avundsjuka eller kanske missunnsamhet. Skriver Gamla Ragatan 46.
Ja, svårt att säga. Jag tror nu nödvändigtvis att det måste vara missunnsamhet. För du skriver ju ändå att du är glad för hans skull. En liten gnutta avundsjuka av olika slag. Jag menar, man blir ju kanske lite avundsjuk när någon kommer skuttande över 20 år och yngre och jättefräsch. Mm. Det är ganska mänskligt. Och sen blir man ju också kanske lite avundsjuk på den där förälskelsen i sig.
Ja.
För att man minns hur ljuvligt det var att vara så där pirrig och fnittrig och fjantig.
Ja.
Och om man är i en långvarig relation så kanske man inte har upplevt just det på ett tag. Och då är det också, tycker jag, helt mänskligt att känna ett litet sting av avund.
Mm. Jag tycker det är lite synd det här med att vi på något vis förknippar avundsjuka med någon typ av svaghet. Att man är en dålig person om man är avundsjuk. Jag tycker också, jag är avundsjuk ganska ofta på folk av än den ena orsaken än den andra. Att det är ju kanske ingenting som är farligt i sig så länge du inte liksom börjar trakassera den här din kompis 20 år yngre nya flickvän.
Nej, och jag tycker precis som du att inte avund någonting farligt i sig om man tycker att oj wow, tänk att du har det så där fint. Jag önskar att jag också hade det så där fint. Men man inte samtidigt lägger in att jag skulle förtjäna att ha det lika bra som du. Jag skulle förtjäna det mer än du och jag skulle bli glad om du blev av med det. Det är ju då som den blir destruktiv och på något sätt toxisk, den här avundsjukan. Mm. Men så länge man bara känner så där att oj wow, tänk. Så är det ju inte något farligt med det.
Nej, eller det kan ju vara någonting farligt med det. För det kan också hända att den där avundsjukan försöker säga dig någonting.
Ja,
att den kanske
sant.
Kan påminna dig om att jag och Sixten här, det har ju varit ganska öken de senaste 7 åren. Men det här är någonting som du inte riktigt vill erkänna för dig själv. Och då kan den avundsjukan kanske kännas farlig för att den pockar på din uppmärksamhet. Och kanske, jag tror inte att det handlar egentligen om den här 20 år yngre nya flickvännen eller din kompis äckliga förälskelse. Utan det handlar väl kanske mer om det du speglar i dig själv. Då du ser de här tillsammans.
Ja, så kanske du också börjar undra att vad tänker Sixten om det här nu? Mm. Tycker han att han kanske skulle förtjäna en likadan sån här uppgraderad partner och byter ut mig nu när den här kompisen gjorde det?
Exakt, ja. Det kan ju hända att man tänker att man börjar känna sig lite så där gammal och tråkig.
Sixten sitter där med tungan hängande som en slips och tycker att nu börjar det likna något.
Ja, nu börjar det likna något.
Det där vill jag ha.
Ja, och det kan ju hända. Och sen är det också det att i en kompiskrets eller i ett gäng så har ju nog sådana separationer en tendens att smitta av.
Ja.
Det kanske också kan vara en orsak till att du känner dig obekväm med att den här nya personen har kommit in i gänget. Nu vet jag ju inte, du skriver att du är 46, så medelålders. Ja, som den här nya bruttan då är 26. Så det är klart att det känns också som att det här är en människa som skulle i princip kunna vara ditt barn. Att det kanske också har någonting att göra med det. Men jag tycker ju nog att nu måste ni ju nog låta den här er kompis i gänget då. Låt honom vara glad nu att det här. Kanske han behöver
också.
Det. Kanske det har varit, vet du, liksom ett elände där i hans tidigare relation länge. Kanske han behöver få vara så där äckligt nykär.
Jag tänker så här, gamla Ragata. Om jag var i din situation här så skulle jag skulle gå in för att vara riktigt storsint. Säga, men grattis, vad roligt. Och oj, vad det är roligt att se så där kära människor. Och så vet du ju, eftersom du har varit med ett tag, det här är en förälskelse, den kommer inte att hålla i sig. Man kan kanske till och med känna sig lite skeptisk. Jag menar, jag ska inte säga något om det. Det finns folk med stor åldersskillnad som lever lyckliga hur länge som helst. Men i alla fall, det finns ju en risk att sen när de här två vaknar upp ur den här förälskelsen kanske inte har så mycket gemensamt. Då kanske ni måste vara där för den där kompisen och säga att han landar mjukt igen. Men gå in, var härlig, var inbjudande och säg att åh, kärlek, ljuvligt, ljuvligt. Sen kan du tycka och tänka vad du vill. Men var storsint och var glad för de här två. Och finns där för dem, tycker jag. Det är då som du själv kommer att se absolut trevligast och bäst ut.
Mm. Och det är ingen charmig look att ha heller. Att du skulle nu vara, jag tror inte att du är en gammal Ragata.
Nej, det var
jag är äldre än dig. Ja. Så i så fall finns det två här. Nej, men alltså man är inte en Ragata. Utan det är kanske just mer det där att du, det är ingen kiva look att du skulle uppträda som en gammal Ragata. Och vara så där att jaha. Eller kasta lite gliringar kanske mot den nya flickvännen.
Får se hur länge det där nu håller. Mm-hmm.
Ja, hur många studieveckor har du kvar nu då? Ja, det är ju ganska tufft på arbetsmarknaden.
Nej, det är inte attraktivt.
Nej, och sen att jag och Sixten, vi har ju sparat ihop här länge till. Vi har ju snart skuldfria.
Och Sixten. Sluta dregla, Sixten.
Så att it's inte vara heller den där. Fast det kanske känns att du skulle vilja vara. Det känns som att jag har svårt att vara just den där bjussiga typen Eva som du flaggar för här. Så försök ändå. Jag tror ändå att man har lättare att se sig själv i spegeln på kvällen ifall man ändå försöker vara kärleksfull och peppande.
Ja, men sin ålder kan man inte göra någonting åt, men Ragata är ett val.
Ja.
Vi ska trycka upp merch med den här texten.
Jag köper. Hey, vad roligt det här var. Lite blandade dilemman i sommartider. Skriv gärna in fler. Alltså. Det är jätteroligt emellanåt också att ta lite en sån där blandad bukett som du sa, Eva, här i början.
Så fint. Ja. Ett moleriskt uttryck. Jo, och vi kommer att återkomma igen om en vecka. Vi är en sån här hurtig podd som inte tar någon paus, utan vi ångar på.
Ja. Fortsätt att skriva in till oss relationspodden @yle.fi eller via vilket som helst av våra formulär. Du är alltid anonym då du skriver till oss. Och kom ihåg att favoritmarkera oss på arenan och i Yle-appen så får du alltid en liten avisering när det kommer in ett nytt avsnitt. Nu lät jag som en sån här reklamröst, eller hur?
Du blev jättesnabb. Det är ja. Som i slutet av amerikanska poddar där de ska läsa upp alla sina sponsorer. Du var i den farten.
Ja, eller sen biverkningarna på någon medicin. Att kan orsaka självmordstankar.
Det gör inte den här podden. Kan orsaka, kanske lite skamkänslor så här, men också kanske ett och annat gott skratt. Jo, tack för idag. Tack. Hej, hej.
Hej, hej.